It's good to be with you again this evening.
Det är gott att vara tillsammans med dig igen ikväll.
And especially to see that there are a number of young people here.
Och speciellt att se att det är en del unga här.
Often conferences are events that old people organize and young people suffer through.
Ofta är såna konferenser ting som gamla folk organiserar, unga folk lir sig igenom.
And so you noticed last night I spoke to the young people.
Så du la märke till i går kväll att jag snackade till de unga.
And I plan to do it again tonight.
Och det har jag planer om att göra igen ikväll.
You may think when I ask a question, you might make a bad impression if you give a wrong answer.
Kanske tänker du att hvis jag ställer ett spörsmål så kan du ge ett dåligt intryck hvis du ger fel svar på det.
But that's not true.
Men det är inte sant.
You give a terrible impression if you give no answer.
Du ger ett förfärligt dåligt intryck hvis du inte svarar i det hela tatt.
Now we're going to be finished tonight with this terrible Scandinavian silence. All right.
Bör bli färdig ikväll med den här förfärliga skandinaviska stilen.
We want to be a learning fellowship.
Vill vara ett lärande fällskap.
One of the reasons I do not work on a university.
En av grunderna att jag inte arbetar på ett universitet.
Is that I deplore the methodology of the Middle Ages.
Det är att jag föraktar metodiken ifrån medeltiden.
Which still prevails in many parts of the university where they give their lectures.
Som framdeles är rådande i många delar av universiteten där de ger sina föredrag.
It's the quickest way to deliver material.
Det är den snaraste måten att överlevera materialet på.
And because we're trying to cover so much of a huge book of the Bible, we will lecture a lot tonight and tomorrow morning.
Och för att vi prövar dela och gå igenom en så stor del av en biblisk bok så kommer vi att ha till föreläsa en del i kväll.
But it's very important when a teacher communicates with those who are learning.
Men det är också viktigt när läraren kommunicerar med dig som lär.
Today I caught a cold fish and I had him for dinner.
Idag så fick jag en fisk och hade den till middag.
And when I looked into his eyes,
and say you know, I såg in i ögonen på honom.
He reminded me of some of you.
Så minnade mig om någon av dere.
When I asked a question about the Bible last night.
När jag ställde spörsmål ifrån Bibeln i går kväll.
So that being understood.
Så hur var det förstått nu?
We're going to fast forward to the 21st century.
Nu spolar man fram till det 21:e århundradet.
Where learning is a fellowship experience.
Där läring är en fällskapsupplevelse.
In fact, when I left Frida and Marie Christine's house this morning.
Faktiskt i förmiddag när jag förlot Frida Marie Christine sitt hus.
I didn't know what I was going to talk about tonight.
Så visste jag inte vad jag skulle snacka om ikväll.
Doesn't matter.
Det gör ingenting.
I've given as many as 50 talks about this book.
Jag har hållit så mycket som 50 talar om den här boken.
But what mattered to me is where you itch.
Men det betyder något för mig, det är hur det klör i dig.
It's a waste of time to scratch where you don't itch.
Det är bortkastad tid att klöra och en plats där du inte klör.
So I'll be asking questions to find out where you itched, and I did that today while we were fishing.
Och jag kommer att ställa frågor för att finna ut hur det klör inte dock, och det gjorde jag idag medan jag fiskade.
And I thought it might be nice tonight to begin with a prologue of John's Gospel.
Jag tror det kan vara grejt ikväll att börja med prologen i Johannes evangeliet.
We won't read every verse.
Vi ska inte läsa kvartinaste vers.
Because we would only have time to cover the prologue tonight. And I have other things I'd like to read with you.
För då hade man bara tid till att se på prologen ikväll. Jag har andra ting jag vill dela med dig.
But I'd appreciate it if you would have some eye contact with your own Bible.
Men jag vill sätta pris på om dere har øyekontakt med deres egen Bibel.
And remembering what the Chinese said.
Og huska på hva kineseren sa.
Our future masters.
Hva kineseren sa, våre fremtidige herskere.
They say that the weakest ink is stronger than the strongest memory.
De sier at det svakeste blekk er sterkere enn det sterkeste minnet.
I would consider it an honor.
Og jeg ville anså det for å være i ære.
If you thought that my observations on the book of John were worthy of ink and paper.
Synes at mine observationer på Johannes evangeliet var verdt penn og blekk.
And worthy of remembrance.
Penn og papir og verdt å huske.
I asked a young man this morning about my talk last night.
Jeg spurte en ung mann i förmiddag om talet min igår kväll.
No, in fact, I asked him last night about my talk last night.
Faktisk så spurte jeg han igår kväll om talet min igår.
He can only remember the jokes.
Han huskar bara vitsarna.
All right. We want to read John chapter 1, verse 1 to verse 13.
Jeg skal lese Johannes 1, 1-13. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann stod frem, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Now in every commentary I've ever looked at on the Gospel of John, I read this.
Og nå har jeg ikke hver eneste kommentar jeg noen gang har lest om Johannes evangeliet, så har jeg lest dette.
The prologue is verses 1 to 18.
At prologen er vers 1 til 18.
And that's logical in a way.
Og det er logisk på en måte.
You see, he begins with a mention of the word.
For han begynner med å nevne ordet.
And then he says in verse 14, and the word became flesh.
Og så sier han i vers 14, og ordet ble kjød.
And we saw his glory.
Og man så hans herlighet.
And in verse 18, the repetition of the same idea, no man has seen God at any time, the only begotten God who is in the bosom of the Father, he has explained him.
Og så i vers 18, ingen av noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens favn, har forklart ham.
Now please notice the repetition.
Vær så snill og legg merke til.
He's not saying the same thing every time.
Repetisjonen her, han sier ikke det samme hver gang.
He's enlarging.
Han utvider det.
But he has one theme, the revelation of God, the word.
Men han har en ting, åpenbaringen av Gud, ordet.
When I was learning the German language, I had lived in Germany for 4 weeks and I started a Bible study.
Når jeg holdt på å lære meg tysk, så hadde jeg bodd i Tyskland i 4 år og så hadde jeg bibelgruppe.
And I invited everyone in the language institute to come to my house Friday evening for dinner.
Och så bad jag alla på språkinstitutet att komma till mitt hus fredag kväll för att få middag.
And a discussion about the life and philosophy of Jesus Christ.
Och ha en samtal, en diskussion om Jesu liv och filosofi.
With no pressure to conversion.
Men inte något så helst press till omvända sig.
Only one rule.
Bara en regel.
English is forbidden.
Engelsk er forbudt.
And so here were all these people, some had spoken German for 3 months, and others for 4 months, and me for 4 weeks.
Alle disse folk, noen hadde snakket tysk i 3 måneder, andre i 4, og jeg i 4 veker.
And everybody had his dictionary.
Alle hadde med seg ordbok.
Only German was allowed.
Det var kun tillatt med tysk.
People from Saudi Arabia, from Burma.
Folk fra Saudi-Arabia,
from Uganda, from Poland, from various countries.
Polen er fra forskjellige land.
And we read this first verse.
Og så leste vi dette første verset.
And there was a diploma engineer, an engineer who was never had a Bible in his hand his whole life.
Og det var en sivilingeniør der, han hadde aldri holdt en bibel i hendene sine i hele sitt liv.
And he used a word we Christians don't use.
Og han brukte et ord som vi kristne ikke bruker.
Unless we're in traffic.
Når vi kjører bil, kanskje.
You will catch Christians using that word in certain situations.
Det kan hende du kan ta kristne på fersken i bruker det ordet i visse situasjoner.
So he said, beep.
Så han sa, beep.
I don't understand this verse.
Jeg forstår ikke dette verset.
I only know one thing.
Jeg vet bare en ting.
When God calls himself the word, he has something very important to say to us.
Når Gud kaller seg selv ordet, så har han noe voldsomt viktig å si til oss.
I found that a very profound thought.
Jeg synes det var en voldsomt djup tanke.
It took 20 years.
Det tok 20 år.
But he finally came to a saving faith in Jesus Christ.
Før han til slutt kom til en frelsende tro på Jesus Kristus.
And that's the way it began.
Og det var det måten det begynte på.
God has something to say to us.
Gud har noe å fortelle oss.
And many theologians, most all that I know,
Många teologer, alla jag känner till,
that have written about John's gospel say that the prologue begins with the word and ends with verse 18.
De säger att prologen börjar med ordet i vers 1 och slutar i vers 18.
Because the logos has explained the invisible God.
För att logos har här beskrivit förklarat den osynlige Gud.
And then they say the next subject is the ministry of John.
Och så säger de det nästa ämne är Johannes sin tjänst.
Because verse 19 begins and this is the witness of John.
För vers 19 börjar detta är Johannes vittnesbörd.
But wait a minute, go back to verse 15.
Men ett ögonblick, bara gå tillbaka till vers 15.
John bore witness.
Johannes vittnar.
Go back to verse 6.
Gå till vers 6.
And there came a man sent from God whose name was John.
En man stod fram utsänd av Gud, hans namn var Johannes.
So it's not the word and then John.
Så det är inte ordet och så Johannes.
From the very beginning we're talking about the witness of John.
Helt i begynnelsen snackar man om Johannes ett vittnesbörd här.
It's talked about generally.
Det blir snackat om på generellt vis.
As someone who prepares the way for Christ.
Som en som förbereder vägen för Kristus.
He's talked about the one who talks about the pre-existence of Christ.
Och så blir han snackat om han som han så snackar om att Kristus existerade
förr. Verse 19 to 28. He talks, his witness is about himself, his role in the whole affair.
Och från 19 till 28 så snackar de om sin roll i hela grejen.
29 to 34, his witness is about Christ himself.
Och 29 till 34 är hans vittnesbörd om Kristus själv.
And 35 and following, John introduces his disciples to Jesus and disappears from the picture.
Och i vers 35 och utöver så introducerar Johannes sina discipler till Jesus och så drar han sig själv tillbaks.
So it's not so clear to me that the prologue ends in verse 18.
Så det är inte så klart och tydligt för mig att prologen slutar i vers 18.
And it becomes very complicated.
Och det blir våldsamt komplicerat.
When you add the time factor.
Hvis du lägger tidsfaktoren till.
Now we're going to begin in all eternity. Verse 1.
I vers 1 så börjar man i all evighet.
And then Christ comes into the world.
Och så kommer Kristus in i världen.
But we still don't have a chronology.
Men man får det inte någon kronologi.
When are these things being said?
Katter dessa ting blir sagt.
But when we get to verse 29.
Men när man kommer till vers 29.
We read, and on the next day he saw Jesus coming to him, and he said, "This is the Lamb of God."
Så läser man dagen efter så han Jesus kommer till sig och säger, "Se där Guds lam."
Verse 35.
Vers 35.
Again, the next day. John was standing and two of his disciples he said behold the lamb of God.
Dagen efter stod Johannes där igen och två av disciplerna då han fick se Jesus som kom gående så han
verse 43 and again the next day.
Vers 43.
Jesus purposed to go into Galilee.
Dagen efter vill han dra till Galilea.
And chapter 2 verse 1 and on the third day there was a wedding in Cana of Galilee.
Och så i kapitel 2 vers 1, den tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen.
Now you may think that's awful harmless, and it is. It's harmless.
Yeah. Och du kan kanske tänka att detta här är harmlöst, och det är det.
It's just John telling us when what happened.
Det är bara Johannes som berättar oss vad tid detta här skedde.
Oh, it's more than that.
Men det är mer än det.
It's John showing us the cohesion of a larger story.
Det är Johannes som berättar oss hur en större berättelse hänger samman.
A story that begins with John the Baptist.
En berättelse som börjar med Johannes döparen.
In a general way, describes his whole ministry until about verse 36.
Och beskriver på generellt vis hela hans tjänste inte vers 36.
Which is interlinked with a story.
Som är knyttad samman med en berättelse.
Where the stories are linked together. With a time element.
Det är så historien blir knutna i samman i ett tidselement.
And so I believe the prologue of the book is chapter 1 verse 1.
Så jag tror att prologen i boken är vers kapitel 1 vers 1
to chapter 2 verse 11.
Till kapitel 2 vers 11.
You say, well, why is that important?
Så är det varför är det viktigt?
What's the prologue and what's not the prologue?
Kanske är prologen, kanske inte är prologen.
Well, my son was having trouble writing papers as a child.
Sonen min, han hade problem med att skriva.
He couldn't write a story. It was in like the fourth grade.
Han kunde inte skriva stil. Han kunde inte skriva
berättelser. No, he was already in maybe the fifth or sixth grade. He couldn't write a story.
I femte, sjätte klassen, han kunde inte skriva en stil.
And suddenly he wrote a story. It was fantastic.
Och så plötsligt skrev han en berättelse som var helt fantastisk.
And his teacher said, "How did you do that?"
Och så sa läraren, "Hur fick du det?"
He said, "I'll have to go to the board and and show you.
Så sen jag må gå upp till tavlan och så visa dig.
So he went to the board.
Så gick han till tavlan.
And he drew the head of a dachshund.
Of a
dog.
Han visste tänkte huvudet till en dachshund.
Then he drew the body.
Och så tänkte han kroppen.
And the tail.
Och så halen.
And four legs.
Och fyra ben.
And he made sure everybody knew it was a male dachshund.
Och vi sökte på att alla visste att det var en hanhund det här.
He said that is a dachshund.
Så sa han detta är en dax.
And Aristotle in his essay on rhetoric.
Och Aristoteles han säger i sitt essay om retorik.
Says every story begins with an introduction.
Han säger att varje berättelse börjar med en inledning.
It's the first part that you see of a dachshund, isn't it?
Det är första delen du ser av en dax, eller?
And that introduces the body of the story, which is made up of different parts.
Och det introducerar på en måte kroppen, huvuddelen av historien som består av olika delar.
And that story ends with a summary.
Och den
the end of the story.
Och den här berättelsen slutar med en uppsummering eller slutet av berättelsen.
Toward which the story has been moving since the nose of the dachshund.
Och denna vägen har berättelsen bevägt sig ifrån nasen till dachshund.
You see, I used Aristotle's essay to teach my son how to write.
Jag brukade Aristoteles sitt essay för att lära sonen min att skriva.
Now you say it doesn't matter if it's the head or the tail of a dachshund.
Och du kan säga det har ingenting att säga om det är huvud eller halen på en
hund. Well, maybe you need some help from Felix.
Kanske du tränger lite hjälp av Felix.
Felix, you like Vivaldi, don't you?
För Felix han likar Vivaldi.
Do you like Vivaldi? Now, when Vivaldi, do you know the four seasons of Vivaldi?
Låt om det fyra årstiderna av Vivaldi.
And you know the first movement.
Och så den första satsen.
What if you move that till the middle of the piece of music?
Hvis du flytter den första satsen till mitten.
You would mess it all up, wouldn't you, Felix?
Vill du ødelegge allt, Felix?
A writer.
En författare.
Be he a writer of music or poetry.
Enten han skriver musik
or literature.
Eller poesi eller litteratur.
Has something in mind when he writes the introduction.
Han har baktankar när han skriver introduktion.
And if you get that wrong.
Och hvis man ikke får tak I det.
You may know a whole lot about his piece of music, but you don't know it the way he intended it. To be heard.
Så förstår du kanske ganska mycket om musiken hans, men du förstår inte hur han hade tänkt att det skulle
Now,
bli hört.
I was in Zagreb.
Jag var I Zagreb.
Teaching. I was wearing a black suit.
Undervisade.
A white shirt. Boy, I looked so good.
Det var svarta dress och vita skjorta. Jag såg så bra ut.
I'm sorry they didn't kill me because I was ready for burial.
Jag är glad för att de inte drepte mig för jag var klar att begravas.
I smelled like Paris.
Jag luktar som Paris.
My teeth shined.
Tänderna mina är glittrar.
So did my shoes for a change.
Skorna mina också en
förändring. Because I was listening to a wonderful concert.
För jag hörde på en fantastisk konsert.
There was a pause in the music.
Och så var det en paus I musiken.
And I began to clap.
Och så började jag klappa.
There were several thousand people in that.
Det var flera tusen människor I den konsertsalen.
But I was the only one clapping.
Jag var den enaste som klappade.
And I learned real quick.
Och jag lärde våldsamt fort.
How important structure is to composition.
Hur viktig struktur är när det handlar om komponering.
And since that concert.
Och efter den konserten.
I wait a long time until everybody's clapping and then I clap.
Så väntar jag ganska länge. Now, jag är med, blir med på.
In chapter 2 verse 12.
I kapitel 2 vers 12.
We find, you know, Jesus is in Cana of Galilee.
Så finner vi ut att Jesus är I Kana I Galileen.
And then he takes off verse 13.
Och så I vers 13.
To Jerusalem.
Så reser han till Jerusalem.
And he spins and a whole new series of stories takes place.
Och så en hel ny serie med berättelser som finns sted.
He leaves Jerusalem because he leaves southern Israel because there's more competition building up between him and the baptizers movement.
Han förlater Galilea för att bygga sig upp en slags konkurrens med
dåparnas bevegelse.
Och så kommer han upp till Galilea genom Samaria
And chapter 4 is in the north.
Och kapitel 4 det finns det i
norr. Chapter 5 after these things there was a feast of the Jews he went back to Jerusalem.
Och kapitel 5 efter den tid var en av judarnas högtider så reste han tillbaka till Jerusalem.
Chapter 5 is in Jerusalem, chapter 6 is in Jerusalem, but it's Passover time again.
Igen i Jerusalem och det är påsk igen.
And so chapter 7 he goes back up to Jerusalem.
Och så i kapitel 7 så reser han upp till Jerusalem igen.
7 to 10 are in Jerusalem.
7 till 10 sker i Jerusalem.
Chapter 11 he disappears from Jerusalem and goes away to Ephraim.
Och i kapitel 11 så försvinner han från Jerusalem och reser till Ephraim.
Chapter 11 he comes back to Jerusalem.
Kapitel 11 så kommer han tillbaka till Jerusalem.
Where he will die and be raised from the dead.
Det är hans kommer till att dö och bli rest upp ifrån det.
And every time he comes to Jerusalem.
Och varje gång han kommer till Jerusalem.
John will begin a new subject.
Så börjar Johannes på ett nytt ämne.
Hopefully we can see that tonight.
Förhoppningsvis kommer vi att se det ikväll.
John is telling us. He's moving from one subject to the next using geography.
För Johannes han berättar oss att nu skiftar med ifrån det ena ämnet till det andra med att bruka geografi.
Let's go back and try this theory out in chapter 1.
Låt oss gå tillbaka och pröva ut den här teorin i kapitel 1.
Let's read it together.
Låt oss läsa det samman.
In the beginning was the word was with God, the word was God.
I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud.
The same was in the beginning with God.
Han var i begynnelsen hos Gud.
All right, that's telling you in the beginning.
Det fortæller dig i begynnelsen.
Was.
Var.
So there's a time before the beginning.
Så då är det något för begynnelsen.
Where something was already there before the beginning.
Det var något som var till stede allerede för begynnelsen.
And that something is God.
Och det noga det är Gud.
And the word.
Och ordet.
And the word is with God.
Och ordet det är samman med Gud.
Like I'm with David right now.
Som jag är samman med David akkurat nu.
But the word was God.
Men ordet var Gud.
Now that's strange because I can be with David but I can't be David.
Och det är märkligt, jag kan vara samman med David men jag kan inte vara David.
So here we have a great mystery.
Och så här har man en stor hemlighet.
Mysterium. God and the word. God and the word together.
Gud och ord i samman.
But the word is also God.
Men ordet är och Gud.
Now I want you to think just for a minute to the point where the imagination of a physicist fails him. If he's smart.
Vi kan tänka ett litet ögonblick helt till det punktet där en fysiker sin föreställningsevne sviktar om han är smart.
Let's just say for example.
For example.
14 billion years ago.
14 miljarder år sedan.
When gravity, the strong and the weak atomic power and electromagnetism are combined in one primeval force we've never observed in science.
Det är tyngdkraften, den svaga och den starka kärnkraften och den elektromagnetiska kraften är samlade i en stark urkraft som vi inte har sett tidigare.
All of the matter and energy of this immense universe compressed.
Allt massa energi i detta oändliga universum är komprimerat.
In a space the size of an atom.
På ett rum på storlek med ett atom.
It's just like all the unborn forest sleeping in the shell of an acorn.
Det är som hela den ofödda skogen sever i skalet av kongla.
And God spoke.
Och Gud talade.
That was the Big Bang. I found it strange that Christians don't like the Big Bang.
Jag syns det märkligt att de kristna inte gillar Big Bang.
And I find it strange because all kinds of astronomers and physicists have been becoming believers because of the Big Bang.
Och det märkliga på något att all slags fysiker och astronomer börjar tro på grund av Big Bang.
Because science has finally come to the place where they have to admit there was a beginning.
För vetenskapen är äntligen kommit till den det punktet där de må innrømme at det var en begynnelse.
And the Bible's been saying that for 3,500 years.
Og Bibelen har fortalt oss dette i 3,500 år.
But there was in plank time, what was it, minus 43,
men
a past.
Har du
before this moment.
Så var det i fortid, før dette øyeblikket.
Was the word.
Før dette øyeblikket var ordet.
And the word was with God and the word was God.
Ordet var hos Gud, ordet var Gud.
So this text is going to take us from eternity.
Så her blir vi ført ifra evigheten.
To the creation of the universe.
Via skapelsen av universet.
And finally to the creation of life.
Og til slutt til livets skapelse.
Because all things that came into being through him, and apart from him nothing came into being which came into being.
For alt har blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til.
He is the creator.
Han skaperen.
Think about how the Bible begins. How the beginning is described.
Tenk på hvordan Bibelen begynner, hvordan begynnelsen blir beskrevet.
You have God, Elohim. It's a plural word.
Da har du Gud, Elohim.
Three or more.
Det et flertallsord.
And God speaks.
Og Gud taler.
And the Holy Spirit, he hovers over the face of the water like a dove hovered over the face of the water in chapter 6 of Genesis.
Den hellige ånd svever over vattnene som en due svever over vattnet i kapittel 6 i første Mosebok.
You have God.
Du har Gud.
You have his word.
Du har ordet hans.
You have the Holy Spirit.
Og du har den hellige ånd.
And in verse 1, God creates the heaven and the earth.
Og i vers 1 så skaper Gud himmel og jord.
Not on day 1.
Ikke på den første dagen.
On day 1, heaven and earth are already there when God says, let there be light.
For himmel og jord var allerede til stede når Gud sa, det blir lys.
So the 6 days of creation aren't telling us about the creation of the universe. They're telling us about things becoming visible on planet Earth.
Så de seks skapelsene forteller oss ikke om universets skapelse, men hvordan ting kommer til syne på jorda.
Translucent.
Heavens.
You can see light coming through.
Himmler, du kan se.
Day one, there's night and there's day.
Lyset kommer gjennom i
dag. How can there be night and day?
Er det dag og natt? Hvordan kan det være det?
Because you don't see the sun until day 4. How can there be night and day without a sun?
Hvordan kan det være dag og natt på dag 1 når du ikke ser solen før på fjerde dagen?
Because the sun is already there.
For solen allerede der.
But and the planet is spinning on its axis.
Men planeten den drejer sig om sin egen akse.
And with interplanetary debris, all you see is light and darkness. Light part of the day, darkness part of the day.
Og på grund av alt som befinner sig ute i verdensrommet, så ser du bare lys og mørke.
And God said that was good.
Og Gud sa det var godt.
Day 2 he spoke again.
Og på dag 2 så snakket han igjen.
And now things are really beginning to happen. You have water below and water above, the creation of an atmosphere.
Så får du vann oppe og vann nere, skapelsen av en atmosfære.
Water separated from the waters.
Vann blir skilt ifra vann.
Oh wow. Day 3.
På dag 3.
God speaks again.
Så taler Gud igjen.
The dry land appears.
Det tørre land kommer til syne.
And God speaks again on day 3.
Og Gud taler igjen på dag 3.
Why does he speak twice on day 3?
Hvorfor taler han to?
He only speaks once on day 1 and day 2.
Hvorfor taler han to ganger på dag 3? Han taler bare en gang på dag 1 og 2.
Because on day 3 something very special is happening.
For på den tredje dagen skjer det noe voldsomt spesielt.
He creates life.
Han skaper liv.
Plant life.
Planteliv.
Day 4.
Dag 4.
He creates the lights.
Så skaper han lysene.
Well, he created light on day 1.
Han skapte jo lys på dag 1.
But now he's talking about lights.
Men nå snakker han om lys i
flertall. The sun and the moon and the stars.
Sol og månen og stjernene.
Are now visible.
De nå synlige.
All this unbelievable plant life.
Alt det utrolige plantelivet.
That what do they call it? Statoil is so interested in.
Så Statoil er interessert i.
Has changed our atmosphere.
Det forandrer atmosfæren vår.
It's not just translucent. It's transparent.
Den släpper inte bara lys igenom, men den är genomsiktig nu.
And what happens next?
Och vad är det nästa som
sker? God speaks again day 5.
Gud talar igen på den femte dagen.
And what did we have on day 2? We had the waters down below and we had the atmosphere above.
På den andra dagen var han nere och atmosfären upp förbi.
Now you have animals in the water down below and now you have animals that can fly in the atmosphere.
Men nu får du dyr i vattnet nere och dyr som kan flyga i atmosfären.
Wow. Day 6.
Den sjätte dagen.
Well, day 3 we have the dry land.
Den tredje dagen hade vi det torra landet.
Well, day 6 we have animals for the dry land.
Dag 6 så får man dyr på det torra.
It's like day 1 prepares the way for day 4 and day 2 for day 5.
Det ser ut som dag 1 bereder vägen för dag 4 och dag 2 för dag 5.
And now the dry land and animals for the dry land.
Och nu har du det torra landet så har du dyr till det torra landet.
But God speaks again.
Så talar Gud igen.
Why does he speak twice?
Varför talar han två gånger?
Well, in day 3 he spoke twice. It was something special. Day 6, it's something very special.
För på dag 3 talade han två gånger för det var något speciellt. Och dag 6 är något våldsamt speciellt.
Here is a very special animal.
Här är ett helt speciellt dyr.
Not just special because he walks on two legs.
Det är inte bara speciellt för han går på två ben.
Penguins walk on two legs too.
Pingviner går på två ben också.
And bears when they get angry.
Och björnar gör det när de blir sinta.
You like that? Yeah. No, this animal.
Detta dyra.
Is a little bit like God.
Det är liknar på en hund.
He can communicate with God.
Han kan ligga. You don't know what I said.
I'm glad I don't, brother.
Han ligger på ett.
Oh yeah.
Han ligger på Gud och kan
kommunicera
med Gud.
He's a little bit like God, yes. Yeah. And he's made for a relationship with God.
Han är skapt för ett förhållande till Gud.
And God said that was very good.
Och Gud sa det var våldsamt gott.
You think of that.
Tänk på det.
You know, I have friends that say it had to all happen in 144 hours or it wasn't God.
Jag har vänner som säger att detta enten så skedde detta på 144 timmar eller så var det inte Gud som gjorde.
But I like to think of Michelangelo.
Men jag liker att tänka på Michelangelo.
In the Sistine Chapel.
I det Sistine kapell.
The first thing he had to do was to build a framework.
Det första han måste göra det var att laga ett stillas.
Then he had to repair the plaster.
Och så måste han reparera kalken.
And then with charcoal he made a sketch.
Och så lagde han en skisse med kol, kolstift.
And then finally he began to paint.
Och så till slut började han måla.
The background and bold strokes.
Bakgrund med breda stråk.
And then the shadows and the wonderful hues.
Och så skuggorna och de flotta färgschatteringarna.
I see the creation as God's masterwork.
Jag ser på skapelsen som Guds mästerverk.
Doesn't matter how long it took.
Har du inte sagt för mig hur lång tid det tog?
What I just described to you.
Det jag akkurat beskrev för dig.
Is what scientists have been finding out the past couple of hundred years.
Det är det som vetenskapsfolk har funnit ut de senaste par hundra åren.
It's always been in the Bible.
Det har alltid stått i Bibeln.
But what's it saying?
Men vad är det den säger?
It's saying this.
Vad är det säger till oss? Det säger detta.
Confronted with life.
Konfronterat med livet.
We are forced to ask ourselves about the source of life.
Sen blir man tvungen att spöra oss själva om kilden till detta livet.
The most insane thing that I know going on is the new atheism.
Det mest galna jag kan tänka på som sker idag är den nya ateismen.
It is a denial of every analogy we use to teach in school or every model we use to study science.
Det förnekar allt, alla modeller man brukar i skolan eller till att undervisa vetenskap.
To look at the results of a process.
Att se på resultatet av en process.
To see design.
Att se design där.
And to deny designer.
Och så förnekar att det finns en designer.
To see laws.
Att se lovar.
And to deny a lawgiver.
Och förnekar att det finns en lovgivare.
No, it says in him was life.
Nej, här står det i ham var liv.
It's not talking about eternal life.
Det handlar om evigt liv.
That's later in John's gospel.
Det är senare i Johannes evangeliet.
We're talking about creatorial life.
Vi snackar om skaparliv.
Everything that was made by him.
Allt som blev skapat av han.
And there's nothing he did not make.
Det var ingenting som han ikke har skapt.
In him was life.
I han var liv.
What verb did I use?
Hva ord var det jeg brukte?
Was. Past tense.
Kebab.
Is that right? Is that what you said, Hans Jakob? What did you say?
I didn't hear what you said. Hva sa du, Hans Jakob? Kebab var det som ble brukt.
In him was life. Okay. Very good. That's good. Very good. In him was life.
I han var liv.
And he became the source of life.
Og han ble kilden til liv.
Now, I sometimes in past years I have climbed mountains on my skis.
Av og til I tidligere år så har jeg klatret opp på fjelltopper på ski.
And think about this, you're up there in the evening, it gets dark, you get lost.
Og du oppe der om kvelden, det blir mørkt og du går deg vilt.
It's really cold.
Det skikkelig kaldt.
Very dangerous.
Det var så farligt.
And you don't know if you're going to make it.
Og du vet ikke om du kommer til å klare deg.
And suddenly you see a shaft of life, light.
Og plutselig så ser du en lysstråle.
Someone opens the door of a little cabin up in the mountains.
Det noen som åpner døren til en liten hytte oppe I fjellene.
And you see light.
Og ser du lys.
What do you do?
Hva gjør du?
You follow it as best you can to the source.
Du føler dette lyset til tilbake til kilden så godt du kan.
Now I don't care if you're looking at the creek behind my house.
Jeg bryr meg ikke om du ser på det som rett bak huset.
Or at a fjord.
Eller på en fjord.
I know a professor who studies flowing waters.
Om du ser på bekken bak huset mitt, eller en fjord, jeg kjenner en som studerer flytende vatten.
He's famous in all of Europe. He says the water in Europe is too clean.
Han sier at
it's bad for the lakes and the rivers.
Så at vatten I Europa alt for rent, det dårligt for innsjøene og elvene.
Our rivers are so clean in Austria that we don't have as many fish as we should.
Elvene våre I Østerrike så rene at vi har ikke så mye fisk som vi burde hatt.
Because what we do is we take all of the leaves that used to fall in the river and we rake them up.
For vi tar det vi gjør det, vi tar alle bladene som pledde å havne I elven og så raker vi det sammen.
We are very careful not to get any manure in the river.
Og så vi voldsomt nøye på at det ikke skal komme noe gjødsel I elven.
All these good things that the little plant life needs. So that there can be more fish.
Alle tingene som plantene trenger for at det skal bli mer fisk.
I wouldn't have known that.
Jeg ville ikke ha visst om det.
But then you begin to see how complicated life is.
Men da begynner du å se hvor komplisert livet.
No matter what part of the biosphere you're looking at.
Og uansett hva del av biosfæren det levende du ser på.
It's just plain amazing.
Så det overveldende.
Life became light.
Livet ble lys.
In other words, the life on this planet is the revelation of God.
Med andre ord, livet på denne planeten en åpenbaring av Gud.
And men and women should look at life and try to trace life back to its source to find God.
Og menn og kvinner, de burde sitte på dette livet som et lys og prøve å følge det tilbake til sin kilde for å finne Gud.
But we read, the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it.
Men det vi leser at lyset skinner I mørket og mørket tok ikke imot det.
Notice those verbs again.
Legg merke til verben igjen.
The light shines right now.
Lyset skinner akkurat nå.
I remember when I was with my wife on the Maldives, diving.
Jeg husker når jeg var I lag med kona mi på Maldivene og dukte.
They just look like a bunch of islands, you know, with palm trees and little brown people on them.
Det ser ut som et par øyer med palmer og små brune folk på.
Until you get under the water.
Heter du kommer under vattnet.
And if I hadn't been a believer, I would have become one right then.
Og hvis jeg ikke hadde vært en troende før, så hadde jeg blitt det der og da.
On a coral reef in the Maldives.
På et korallrev på Maldivene.
The light shines today as it always did.
Lyset skinner I dag som det alltid har gjort.
But historically the darkness did not comprehend it. Did you notice that verb again?
Men historisk sett og mørket tok ikke imot det. La du merke til verbet igjen?
He's talking about a time in the past.
Han snakker om en tid I fortiden.
He's talking about the same time that Romans 1 talks about.
Han snakker om den samme tid som Romerbrevet 1 snakker om.
Historically human beings knew God.
historisk sett så kjente mennesker til Gud.
Before they came up with foolish explanations.
Før de kom opp med all slags toskete forklaringer.
What will God do?
Hva kommer Gud til å gjøre?
The light shines in the darkness did not comprehend it.
Lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
Or overpower it.
Eller overvant det ikke.
What's he going to do?
Hva skal han gjøre?
It says there came a man sent from God. His name was John.
Jo, en mann stod frem, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes.
Yeah, that's not John the apostle or the evangelist. That's John the baptizer.
Det er ikke Johannes apostelen, men det er Johannes døperen.
Wait a minute. We're beginning to see a historical process.
Vent et øyeblikk. Vi begynner altså å se en historisk prosess.
Where did we start?
Hvor begynte man?
Before the creation of the universe.
Før universets skapelse.
And then suddenly we were at the creation itself.
Og så plutselig var vi med skapelsen.
And suddenly, without explanation, there are people on the earth who should comprehend the creation. So we're going way up into the history now.
Og plutselig er det folk på jorden som burde forstå skapelsen.
They didn't comprehend or overcome it. And so, fast forward.
Og så spoler vi fram.
God sent John.
Gud sendte Johannes.
What's this all about?
Hva handler det om?
It's a process of God revealing himself.
Det er en prosess der Gud åpenbarer seg selv.
He came for a witness that he might bear witness to the light.
Han kom for å vitne at han om lyset.
That all might believe through him.
For at alle skulle komme til tro ved ham.
You know, he wasn't the light himself, he was a witness to the light.
Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
The true light.
Det sanne lys.
Notice, now the light has become a person.
Legg merke til, nå har lyset blitt en person.
Go back.
Gå tilbake.
In him was life.
I ham var liv.
Creator of life.
Var liv.
And the life was the light of man.
Livet skaper, og livet var menneskenes liv.
Now the light itself is coming.
Kjem.
The word is coming.
Lyset selv, ordet kommer.
And coming into the world, he enlightens every man.
Og når han kommer inn i verden, så opplyser han hvert menneske.
Now that doesn't mean every man without exception.
Og det betyr ikke et kvart menneske uten
unntak. That means every man without distinction.
Det betyr et kvart menneske uten forskjell.
If you live somewhere on the other side of, you know, in the jungle, and you've never heard of Jesus Christ, you haven't been enlightened by Jesus Christ.
Hvis du bor en eller annen plass i en jungel og aldri har hørt om Jesus Kristus, er du ikke blitt opplyst av Jesus Kristus.
You say Jesus to that man, doesn't mean any more to him than Bill Gates.
Hvis du sier Jesus til han mannen, så betyr det ikke mer for han om du skulle sagt Bill Gates.
He hasn't been enlightened.
Han er ikke blitt opplyst.
But this true light.
Men dette sanne lyset.
Confronted with this true light, you will be exposed.
Men når du blir konfrontert med dette sanne lyset, så blir du
enlightened.
Avslørt og kanskje opplyst.
And this process is then described further. He came to his own.
Og denne prosessen blir beskrevet via han kom til sitt eget.
And his own received him not.
Og hans egne tok ikke imot ham.
He came first to the world. The world didn't know him.
Han kom først til verden, og verden kjente han ikke.
You won't find much about Jesus Christ in world literature.
Du finner ikke mye om Jesus Kristus i verdenslitteraturen.
He didn't make his mark in history during his life.
Han setter ikke spor i historien i løpet av sitt liv.
He was unknown outside of Palestine.
Han var ukjent utenfor Palestina.
He came into his own.
Han kom til sitt eget.
But his own received him not.
Men hans egne tok ikke imot ham.
You see where we are in history?
Ser du hvor vi befinner oss i historien?
And then suddenly, John begins to speak very personally to us.
Og så begynner Johannes å snakke
as many as received him, to him them they gave the right or the power to be the children of God, even to those who believe in his name.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett eller makt til å bli Guds barn.
They're born not of the flesh, nor of the will of man.
De er ikke født av blod, heller ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje.
I don't care if your grandmother was a wonderful saint.
Jeg bryr meg ikke, ser du, om bestemor din var en fantastisk kristen dame.
And your mother was a wonderful saint.
Og mor din var en fantastisk kristen dame.
Maybe your grandmother was a child of God and your mother was a child of God.
Kanskje bestemor din var Guds barn og mor din var Guds barn.
God has a lot of children.
Gud har många barn.
He doesn't have any grandchildren.
Men han har ingen barnbarn.
All right.
Sant?
Born not of the flesh.
Icke född av kött.
To become a child of God, you can't do it because of your heritage and your upbringing.
Du ska bli ett Guds barn så kan du inte bli det på grund av din uppdragelse, på grund av din
nor of blood. Nor of the will of the flesh.
Av icke av kötts vilja.
I just decide I'm a Christian. It doesn't work that way.
Det är bara så att jag bestämmer min vilja, men att jag vill bli en kristen.
I can put on an officer's uniform and cut. Oh, I don't need to cut my hair. I can put on an officer's uniform and say I'm an officer in the Norwegian army.
Jag kan ta på mig en officersuniform och så säger jag en officer i den norska hären.
The will of the flesh. By my will, I'm an officer in the army.
Kötts vilja, det är min vilja, jag är en officer.
But as soon as I open my mouth, you'd know it's not true.
Men med en gång jag öppnar mun så vill du lägga märke till att det stämmer inte.
But of born of the will of God.
Men född vid Guds vilja.
Now that's a process. Notice that.
Det är en process. Lägg märke till det.
Eternity, creation.
Evigheten, skapelsen.
The time of the prophets, God preparing the way for Christ.
Och profeterna sitter tid är Gud förbereder en väg för Kristus.
Then is coming into the world.
Och så kommer han in i världen.
And now he's going to speak of his incarnation.
Och nu ska han snacka om det att han blev kött. Inkarnationen.
The word became flesh.
Ordet blev
dwelt among us.
Kött.
We beheld his glory, the glory as of the only begotten Son of God, full of grace and truth.
Ordet blev kött och tog bolig ibland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enbarn son har från sin far, full av nåd och sanning.
It's often been noted that this word to dwell among us is the word of to dwell in a tent.
Det är ofta blivit bemärkt att detta ord att ta bolig ibland oss är ordet för att bo i tält.
It's the Greek word used in the old Greek Testament of God dwelling in Israel.
Det är det grekiska ordet som blir brukt i det grekiska gamla testamentet när Gud bor i Israel.
In the Latin Bible we read he tabernacled among us.
I den latinska bibeln läser man att han tabernaklade ibland oss.
Let's stay here for just a moment.
Låt oss bli varna där ett litet ögonblick.
When you read that, suddenly it gives you a perspective on the book of John.
När du läser det så ger det dig plötsligt ett perspektiv på Johannes evangeliet.
The tabernacle.
Tabernakel.
How does it begin?
Hur börjar det?
With a great brazen altar.
Jo, det börjar med ett kopparaltar.
You come into the tabernacle, the first thing you see is the altar.
Första du ser när du kommer in i tabernaklet, det är altaret.
Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Se där Guds lam som tar bort världens synd.
Chapter 1 verse 29.
Kapitel 1, vers 29.
The second thing you see, chapter 4,
det andra du ser, kapitel 4,
is the great laver.
Det är det stora renses.
With the water for washing,
med chapter 4. Kapitel 4.
And then, as you go inside the tent, you look to the right side, and you see a table of gold with bread.
Och när du kommer in i tältet, så ser du till höger, så ser du ett bord av guld med bröd på.
Chapter 6, I am the bread of life.
Kapitel 6, jag är livets bröd.
And you turn to the left and you see a tree that's burning. I am the light of the world. Chapter 8.
Och så ser du till vänster så ser du ett träd som bränner. Och kapitel
Chapter 9, chapter 8.
Kapitel 8, ni är världens ljus.
You come closer to the holiest of all and there is a golden altar with incense ascending before God.
Och så närmar du dig det allra helligaste, det ser du ett gyllent altar med rökelse som stiger upp till Gud.
And the book of Revelation interpreted as the prayers of the people of God ascending before his throne.
Och uppenbaringen tolkar det som det helliga sina bönor som stiger upp för Gud.
And you find yourself in chapter 17.
Och du finner dig själv i kapitel 17.
The high priestly prayer of our Lord Jesus.
Vår Herre Jesu ypperste prästliga bön.
Interceding for his people.
Så går i förbön för sitt folk.
And finally, we come to chapter 19.
Och så kommer vi till slut i kapitel 19.
The Ark of the Covenant.
Paktens ark.
The blood sprinkled.
Blod.
The price paid.
Så blir sprängt och prisen betalt.
The way to God is open.
Vägen till Gud är öppna.
That's how the book of John is built.
Det är sån Johannes evangeliet byggt upp.
Just like the tabernacle.
Akkurat som tabernaklet.
It shouldn't surprise anyone.
Det borde inte överraska någon.
Because if you go back to that book of Exodus.
För du, hvis du går tillbaks till andra Mosebok.
What it's about?
Vad handlar den om?
It's about God's people being saved from the power of the great prince of this world.
Det handlar om att Guds folk blir frälst ifrån denna världens stora furste.
Which is one of the themes of John's Gospel, chapter 14, for example.
Så ett av teman i Johannes evangeliet, kapitel 14, för exempel.
Chapter 13.
Kapitel 13.
Saved how?
Kan måten bli frälst på?
Saved because there was a man who revealed to the people of God the name of God.
Frälst för det var en man så uppenbart till Guds folk Guds namn.
That man had to be believed in.
Och denne man han måste bli trodd på.
In order to lead the people of God out of the slave house, they had to believe in Moses.
Hvis Guds folk skulle bli ført ut av slavehuset, så måtte de tro på Moses.
You believe in God, believe also in me.
Tror du på Gud, tro også på meg.
And they followed him because of the signs he did.
Och så fulgte de ham på grund av tegnen han gjorde.
Are you hearing the parallels to John's gospel?
Hører du parallellene til Johannes evangeliet?
The signs.
Tegnene.
And how does Jesus present himself?
Hvordan presenterer Jesus seg selv?
He uses the very covenant name of God.
Jo, han bruker Guds pakts navn.
I am.
Jeg er.
I am. I am.
Jeg er. Jeg er.
He reveals God to his people.
Han åpenbarer Gud til sitt folk. Til hans folk.
Saved through the sacrifice of the Passover lamb.
Frälst ved at påskelammet blir offret.
And you read it in Exodus, and no bone of that lamb is to be broken.
Så läser du i andra Mosebok att det inte ett ben på det ska brytas.
What do you read in John 19?
Kan läser du i Johannes
19? I saw it with my own eyes, I testify, and it's the truth what I'm saying. I saw it.
Jag såg det med mina egna ögon och jag vittnar om detta att det är sannhet detta.
No bone of him was broken.
Det var inte ett ben på han som blev brutet.
And they pierced his side and looked upon him.
Och de stack han i sidan.
They have pierced.
Och de ska se upp till han så de har gjönastum.
You see, as you read this introduction to the book of John.
För ser du när du läser den introduktionen till Johannes evangeliet.
It's like a concentrated revelation of God.
Det är som om Guds uppenbarelse är koncentrerat i den.
And so where are we in history now?
Så hvor befinner vi oss nå i historien?
He's come into the world. He's become flesh.
Han er kommet inn i verden. Han er blitt kjøtt.
And he dwells upon among us and we saw. That's that apostolic we. We saw.
Og han tok bolig iblant oss og vi, altså apostlene, så.
We saw his glory.
Vi så hans herlighet.
Well, what does he mean? Does he mean the blinding glory of the Mount of Transfiguration?
Kan mena då menar den den bländande härligheten på förklarelsens berg?
No, from that you just get a headache.
Nej, för det hade du bara fått huvudvärk av.
We saw grace and truth.
Men såg nåd och sannhet.
You see, God is love. God is light.
Gud är kärlighet, Gud är ljus.
And the pure white of God's love broken in a broken world.
Och det rena kvita i Guds kärlek blev brutet i en in broten verden.
When God's light, when God's love meets an unworthy, sinful object.
Når Guds lys, Guds kjærlighet møter et uverdigt, syndigt objekt.
It becomes grace.
Så blir det nåde.
A damaged object.
Et skadet objekt.
Mercy.
Miskunn.
Love and light. Grace and truth.
Kärlighet och ljus, nåd och sannhet.
We beheld his glory.
Vi såg hans härlighet.
Think about that for a moment.
Tänk på det ett ögonblick.
He created the whole universe.
Han skapade hela universum.
He lives an unapproachable light.
Han bor i ett otillgängligt ljus.
No man has seen God at any time.
Ingen har någonsin sett Gud.
How will God finally reveal himself?
Hur ska Gud då till slut uppenbara sig själv?
Well, he'll hide.
Jo, han ska gömma sig.
He hides his glory in a human body.
Han gömmer, skjuler sin härlighet i en mänsklig kropp.
Otherwise it would burn your eyes out.
För ellers vill den bränt ögonen ut av dere.
And in that human body.
Och i den mänskliga kroppen.
The way it reacts in the temple run by thieves and businessmen.
Den måten den reagerar i ett tempel som styrt av tjuvar och förrättningsfolk.
The way it deals with an unwanted woman like the woman in Samaria.
Den måten han tar sig av en uönskad kvinna som kvinnor i Samaria.
The way it deals with a man seeking the truth but caught up in his own religion.
Den måten han hanterar en man som söker sannheten men som fångar i sin egen religion.
You begin to see the moral glory of God.
Så börjar man se Guds moraliska härlighet.
Because his visible glory is hidden.
För hans synliga härlighet.
You can get so close to God.
Du kan vara så nära Gud.
And the Old Testament, a Jew could get close to the tabernacle.
I det gamla testamentet så kunde en jude komma nära tabernaklet.
The priest could even enter the holy place.
Och prästen kunde till och med gå in i det allra heligaste.
The high priest, the holy of holies, once a year.
I det heliga och det yppersta prästen i det allra heligaste.
But the veil was there, not necessarily to keep people out.
Men förhänget var där, inte nödvändigtvis för att hålla folk ute.
The veil was there so that people could get that close to God.
Men förhänget var där för att folk skulle kunna komma så nära till Gud.
And here is God.
Och här har du Gud.
In the veil of a human body.
I ett bak ett förhänge av en mänsklig kropp.
And a woman of the night could get so close.
Och en nattens kvinna som kommer så nära.
That her tears would fall upon his feet.
Att tårarna fällde på fötterna hans.
And in her embarrassment she could wipe the tears away with her hair.
Och flöjde så blev så torkade tårarna av hans fötter med
håret. You can't get nearer to God than that.
Du kan inte komma närmare Gud än det.
And this book, a human being, a young man without an education.
Och i denna boken så ser du ett människa, en unge man utan utdannelse.
Can lean back at the table.
Så lener sig bakover med
bordet. He's leaning on his elbow.
Han lener sig på albuen sin.
He wants to ask a question.
Han vill spela till ett spörsmål.
Now watch this. All he does, he's laying down. He just leans back.
Och lägg märke till. Han bara lener sig bakover och så snur han sig och så ställer han spörsmålet.
Can you hear the can feel the wonder in John's voice when he writes?
Kan du föla undringen i Johannesens stämma när han skriver?
What our eyes have seen, what our ears have heard.
Det våra ögon såg, det våra öron hört.
What our hands have handled.
Det våra händer rörte vid.
Concerning the word of life.
Om livets ord.
This close.
Så närme.
To the creator of the universe.
Så närme universets skapare.
The one who spun billions of galaxies into space.
Han som sände miljarder av galaxer spinnande ut i universet.
How far are we?
Hur långt är vi kommit nu?
He's become flesh.
Han är blivit kött.
Let me just say a few words and we'll be finished.
Låt mig bara säga ett par ord.
Be patient with me.
Dere har vært tålmodige.
Verses 19 to 28 are the testimony of John.
Vers 19 till 28 är Johannes vittnesbörd.
The authorities want to know who are you, man? Baptizing people all over the place.
Myndigheterna vill veta vem är du? Döper folk överallt här?
He tells you who he's not.
Han fortæller dig kan han ikke.
I'm not the prophet.
Jeg ikke profeten.
I'm not Elijah.
Jeg ikke Elia.
I'm not Christ.
Jeg ikke Kristus.
He's not the light, verse 7.
Han ikke lyset, vers 7.
Chapter 5 said he's a lamp.
Kapitel 5 säger att han är en lampa.
But he's not the light.
Men ikke lyset.
In verse 29 to 34, his testimony changes to who Christ is.
För vers 29 till 34 så förändrar vittnesbörden hans sig. Det handlar om vem Kristus är.
Now how far have we come? We've come from the eternity to the incarnation of Christ. Now we're going to go further today.
Hur är vi kommer nu? Vi kommer från evigheten till
inkarnationen. Because how is he going to introduce Jesus to the world?
Om vi ska komma längre idag, för hur introducerar han Gud för världen?
Look at him.
Eller Johannes han.
Look at this man.
Se på denna man.
That is God's lamb.
Det är Guds lamm.
Not the lamb that I would bring for my sins.
Inte det lamm som jag ville ta med mig och frambragt för mina synder.
This is the lamb that God is bringing.
Det är det lamm som Gud bringer fram.
So where are we now?
Hvor vi nå henne?
Oh, you say we're at the cross.
Med korset, sier du.
That's right.
Og det sant.
We're not finished.
Vi ikke ferdige ennå.
He said, you know, he's the one that I told you. I'm not qualified to tie his shoes because he existed before I did.
For han sier, det har han ikke fortalt dere om, jeg ikke kvalifisert til å knytte skoene hans, for han var til før meg.
I came baptizing with water.
Jeg kom for å døpe med vatten.
But this one.
Men han her.
Will baptize with the Holy Spirit himself.
Han døper med den hellige ånd.
Human beings will be taken up into God.
Mennesker blir tatt opp til Gud.
Who could baptize with God?
Tatt opp inn I Gud. Hvem kan døpe med Gud?
Imagine this claim.
Forestill deg dette.
He will baptize with the Holy Spirit.
Han skal døpe med den hellige ånd.
But where are we in the process?
Men hvor vi I prosessen?
Oh, you say we're after the cross. We're at Pentecost.
Ja, nå vi etter korset. Nå vi pinsedag.
You're right.
Du har rett.
And what happens on the next day, verse 35?
Hva skjer neste dag I vers 35?
He says, see the Lamb of God.
Så sier han, se der Guds lam.
Doesn't talk about taking away the sin of the world.
Han sier ikke lenger, snakker ikke lenger om at det tar bort verdens synd.
But his disciples see the Lord Jesus.
Men disiplene ser Herren Jesus.
And they leave their former rabbi.
Og så forlater de sin tidligere rabbi.
And follow the new rabbi.
Og så følger de den nye rabbien.
Now, back then, people would live together with their teachers.
På den tiden så var det sånn at
Ruben described our program.
Folk levde sammen med lærerne sine. Ruben beskrev programmet vårt.
They don't live with me.
De bor ikke I lag med meg.
But they do everything but live with me.
Men de gjør alt annet utenom.
And so they ask him, Lord, where do you live?
Og så spør de han, Herre, hvor bor du henne?
I want to ask you tonight.
Jeg vil spørre deg I kveld.
After Pentecost, where does the Lord live?
Etter pinsedag, hvor bor Herren henne?
That was not a rhetorical question.
Det var ikke et retorisk spørsmål.
After Pentecost, where does the Lord live?
Etter pinsedag, hvor bor Herren henne?
Well, that's before Pentecost.
Det var før pinsedag.
Good try.
Godt forsøk.
Listen, you're to me much better than all these people. At least you say something. He lives in his house. Now, that was a very careful question to answer there in his house. You want to define that a little bit more?
Vil dere finne ut litt mer om dette?
He lives in us.
Han bor I oss.
If you're thinking about the big process, okay, starting in eternity, creation, preparing the way through the prophets, John coming, the reception of the Lord, the incarnation, death, and Pentecost.
You expect me to remember all that? Du beskriver hele prosessen ifra skapelsen og der veien blir berettet av profetene og Guds sønn kommer inn I verden og alt det der.
The next thing, brothers and sisters,
og korset, hva det neste som skjer?
Is the church.
Det menigheten.
Christ lives in his church.
Kristus bor I sin menighet.
That's his house.
Det hans hus.
They say, where do you live, Lord?
De spør, hvor bor du, Herre?
He says, come and see.
Og han sier, kom og se.
And then he sees old Peter coming.
Og så ser han gamle Peter komme og gående.
Well, he wasn't Peter, he was Simon, wasn't he?
Han var ikke Peter, han var Simon, wasn't he?
And he says, hello, Cephas.
Så sier han, hei, Cephas.
Why'd you call me that?
Hvorfor kaller du meg for det?
Because you're a rock.
For du en klippe.
You're one of the first rocks in my house.
Du en av de første steinene I mitt hus.
And years later, old Peter will write these words.
Og året vi senere så skriver gamle Peter disse ordene.
If you've tasted that the Lord is good.
Hvis du har smakt at Herren god.
Be coming to him.
Så kom til han.
And you'll also be built up as living stones.
Og så vil dere bli bygd opp som levende
stener. Why does he use that word also?
Hvorfor sier han også?
Because he was also a living stone.
For han var også en levende sten.
And on the next day,
og på den neste dagen,
well now we're moving through history pretty quick now, we're after the church age.
Nå beveger man seg nå ganske snart I historien. Neste dag,
Philippus goes and finds his friends Nathaniel or Bartholomew or what do you want to call him?
Nu är i menighetens tid och Filip finner med förbi menighetens tid och Filip finner Nathanael.
And he says,
och så säger han,
interestingly enough,
intressant nog,
he says, we have found him from whom Moses and the prophets wrote.
Han säger att vi har funnit han som Moses och profeterna skrev om.
Jesus from Nazareth.
Jesus från Nazaret.
And of course they now Nathaniel's really going to get skeptical. He says, can anything good come out of Nazareth?
Och nu blir Nathaniel naturligtvis skeptisk. Kan det komma något gott ifrån Nazaret?
Every country, certainly Norway, has a town or an area that you make jokes about, isn't it?
Alla land, Norge också har ett område, en by som vitsar om.
Are you guys tell a lot of jokes about Germans out on the boats?
Eller fortäller du vitsar om tyskar ute på båtar?
But you tell any
jokes about the Swedish people?
All right. Can anything good come from Sweden?
Kan det komma något gott ifrån Sverige?
See what I mean? And he says, come and see. So he goes.
Och så kommer han.
And he comes to Jesus, just like Peter. You see, Peter came to Jesus and became a stone.
Ser du att Peter, som Peter, så kom till Jesus och blev en sten?
Well, he came to Jesus and became a stone. And now he comes to Jesus.
Så kommer Nathanael till Jesus.
He's still at a distance, and Jesus said, behold, an Israelite in whom there is no God.
Och så mens han ett stycke vecka, så säger Jesus, där är en israelit utan svik.
Now that's a shocking thing to say about an Israelite.
Oh, det är en chockerande ting att säga om
Israel. Because you think about who Israel was.
För när du tänker på vem Israel var.
You know, he was the trickster.
Han var luringen.
Now when you go to heaven.
När du kommer till himlen.
And God gives you a crown.
Och Gud ger dig en krona.
You better be careful you don't leave it laying around.
Så var försiktig att du inte låter den ligga där.
If Jacob's there.
Hvis Jakob är i närheten.
Better watch out.
Pass på.
Israel with no guile.
Israel utan svik.
I wouldn't let Jacob within a mile of my daughters.
Jag ville tillåta att Jakob kom närmare en mil till mina döttrar.
And maybe I'll go into business with Jacob, you know.
Jag skulle gå in i förretning.
Everything ends up belonging to him.
Sorry.
Everything ends up belonging to him.
Allt ändar upp med att höra till han.
If you look at all of history, can you point to a time where there was no guile in Israel?
Kan du peka på ett tidspunkt där det inte var svik i Israel?
I can.
Jag kan.
It's in the future.
Det är framtiden.
Notice what he says.
Lägg märke till vad han säger.
How do you know me? Jesus said, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.
För han, Nathanael, sa till dem, "Vår känner du mig?" Jesus svarade och sa till dem, "För Filip kallte på dig, mens du var under fikenträ, såg jag dig."
The fig tree.
Fikenträ.
Oh, you've read the, have you read the small prophets?
Har du kunnat läsa de små profeterna?
They talk about the fig tree.
De snackar om fikenträ.
They're talking about Israel.
De snackar om Israel.
He says, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel."
Och han säger, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung.
All of this terminology has to do with a future era.
Har att göra med en kommande tidsålder.
And what are you going to see, Nathaniel, in this future era?
Vad ska du se, Nathanael, i den kommande tidsålder?
You believe because of what I said, I saw you under a fig tree, you'll see greater things.
Du tror för du såg mig under fikenträ, du ska se för större ting än detta.
You will one day see the angels ascending. Remember Jacob's ladder? Okay.
Du ska en dag få se änglarna stiga upp.
The angels ascending and descending.
Som Jakob stiger ner.
Upon the Son of Man.
Över människosonen.
What's he talking about?
Vad snackar han om?
He's talking about the visible government of this whole earth.
Han snackar med den synliga regeringen över hela denna världen.
And angels moving like winds of fire, carrying out orders from the Lord Messiah sitting on that throne.
De änglarna bevägar sig som snart raskt som flammande vindar och utför order från Messias som sitter på tronen.
That's the next day.
Och så säger han, det är nästa dag.
Boy, we've come a long way from eternity to, but we're not in eternity future yet, are we?
No, vi kommer långt
we're
I evigheten.
We're just in the messianic reign of Christ, okay?
Men framdeles inte I evigheten med den messianske.
What's the last story in the sequence about?
Okay, den sista fortellingen här.
What's the wedding?
Med bröllop.
Now, my friends, the dispensationalists like to have the wedding before the 1,000 years. That's where they like to put it.
Så tror på tidshushållningen, de liker å ha bryllupet før de 1,000 år.
Because the 1,000 years are described in Revelation 20, and it says, "Blessed who's invited to the wedding," in chapter 19.
For I kapittel 20 så blir de 1,000 år beskrevet, og I kapittel 19 så står det velsignet han som invitert til bryllupet.
But if you read carefully.
Men hvis du leser nøye,
the bride doesn't appear until chapter 21.
Så viser ikke bruden seg før I kapittel 21.
This is a new relationship.
Dette et nytt forhold.
That's what we heard about last night, wasn't it?
Det hørte
man I går kveld. The wedding, a celebration of a new relationship.
Et bryllup, en feiring av et nytt forhold.
It's going to be called new heavens and new earth.
Det kommer til å bli
That's new enough.
Det nytt nok.
And what is it going to be like?
Hvordan kommer det til å være?
It's going to be like a celebration.
Det kommer til å være som en feiring.
Where the wine gets better and better and better.
Det vin blir bedre og bedre og bedre.
And the joy never fails.
Og gleden aldri svikter.
And so I think is the prologue.
Så jeg tenker at denne prologen.
We noticed on a very objective level. How the first disciples got to know the Lord Jesus.
Vi så på et objektivt nivå hvordan de første disiplene ble kjent med Jesus.
But we've noticed as well how John describes it.
Men vi har også lagt merke til hvordan Johannes beskriver dette.
It sort of is a description of something we know is future.
Det som en beskrivelse av noe som vi vet det ligger I framtiden.
Isn't it a wonderful thing? Great events have a way of casting their shadows before them.
Er det flott? Det ser ut som store hendelser har en måte å kaste skygger før seg, framfor seg.
And Vivaldi,
og Vivaldi
is a little bit like God.
Han ligner litt på Gud.
Because when he begins that theme at the beginning of the four seasons.
For når han begynner dette temaet I begynnelsen av de fire årstidene.
He will build on that thing.
Så bygger han via på dette temaet.
And he will vary that theme.
Og variere dette temaet.
And he will bring that theme to a wonderful conclusion, won't he?
Og så fører han dette temaet til en fantastisk avslutning, ikke?
You see, even when Abraham and Isaac were on the Mount Moriah.
For til meg ser du når Abraham og Isaac var på Moriaberget.
It was like God whistling or humming.
Det var akkurat som det var, du hørte en nynning.
The same melody that would be played in with a full orchestra at the cross of Christ.
Av den samme melodien som du hører spilt med fullt orkester ved Kristi kors.
And the New Testament, don't tell anybody, is written the same way.
Og det nye testamentet, ikke fortell det til noen, dette skrevet på akkurat samme måten.
Let's take a break.
La oss ta en pause.